Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Äntligen, Emilia. Fågelkvitter, hör du?
Ja, så underbart.
Vårsolen, känner du? Och vad passar då bättre än att hylla vår grymma poddpartner Synoptik? För det är ju hos Synoptik som du, jag, vi alla hittar säsongens bästa, snyggaste, mest stilsäkra solglasögon. Från välkända exklusiva varumärken som Ray-Ban, Bottega Veneta, Miu Miu, Prada, Tom Ford... Jag kan hålla på.
Alltså du kan hålla på, men vi har ju två saker att tipsa om. Först och främst en rabattkod. Du får 30% på valfria solglasögon med koden SÄKERSTIL30. Och det här gäller alltså på alla solglasögon online och i butik till och med den 12 maj 2024.
Ja, alltså jag vet att det låter lite bra för oss sant. Men vi har ju liksom fått tjata till oss denna.
Så himla bra.
SÄKERSTIL 30%. Andra tipset är ju solglasögon med styrka. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka. Så du kan säkerställa skarp och stilsäker syn i solen. Och för mig är detta ett sånt lifehack. Alltså slipade solglas kan man ju sätta i en vanlig båge. I ett par solglasögonbågar. Och lite kort trender. Gå in förstås på din närmaste synoptik. Eller så kan jag bjuda på power minimalismen som jag älskar. Peach fuzz förstås. Hela den färg skalan tycker jag känns superfint. Älskar ju vinrött. Alltså jag har spannat in ett par vinröda underbara, lite så här Diana 90-tal. Alltså de är så snygga. De är så fina. Tack för dem, Synoptik.
Så coolt. Och måste också säga, med Synoptiks glasögonabonnemang All Inclusive så kan man ju få flera par solglasögon så att man kan kombinera solglasögon med styrka och med vanliga glasögon. Och kanske linser. Det här är alltså perfekt inför solsäsongen, eller hur?
Väldigt bra.
Du får två par endast från 90 kronor i månaden.
Ja, det är bra.
Och då ingår också all service.
Mm. Och glöm nu inte koden SÄKERSTIL30, för det är så 30%, du hörde rätt, på alla solglasögon.
Ja, så bra.
Boka tid eller kolla in på Synoptik. Stort tack, Synoptik.
Alltså, när jag tänker vår, då tänker jag typ bara på en sak, och det är ju sneakers.
Mm.
Eller hur? Och jag tänker också på en sneaker-ikon från vår partner Treton. För år 1900 så gjorde Tretons första sneakers, vilket gör då Treton till världens näst äldsta sneakers-varumärke.
Ja, nej, men det är otroligt coolt. Jag tror inte folk har koll på det riktigt. 1967 så skapades ju ikoniska Nylight som har setts på, alltså, Aretha Franklin. Björn Borg tänker jag ju på.
Ja,
kanske
Elvis.
Först och främst. Reese Witherspoon också. Ja. Det är lite otippat. Emilia du på rätt. Mm. Ebba Kleber får... Nej, lät det lite självgott. Vi säger så, för att vi är så otroligt glada över att få ha med Triton som partner i podden. Och nu den 18 april så får vi också berätta att nu lanserar Triton Nylight 67. Ni hör ju, det är alltså en uppdaterad version på den här ikonen i tre färger.
Ja, alltså det här är då den ikoniska canvas-siluetten med detaljer i fuskläder. Och lädret är tillverkat av äppelrest som kasserats av dryckesindustrin, alltså typ cider, juice, kompott. Och skon blir alltså då helt vegansk. Och det här är ett väldigt innovativt och spännande sätt att ta vara på spillmaterial för att skapa nya stilsäkra produkter.
Verkligen, och vi har ju faktiskt sparat det bästa till sist. Mm. Nu får du nämligen 15% på alla de här godbitarna med koden SÄKERSTIL. Och den gäller till sista april på Wingsjackorna, på sneakers, på allt.
Så härligt, på Legacy Cruiserparken.
Ja.
Så fint. Tack, Triton.
Kära vänner, det har blivit dags för 2019 års stora sammanfattning av modeåret i Säker Stil-podden.
Varmt välkomna! Så härligt. Det känns något som att vi kliver ut på den stora Oscarsscenen klädda i våra rosa, eller våra kanske beige aftonklänningar.
Nej, men vet du, Vilja, då kommer de vara rosa igen.
Ja, då kommer de vara rosa, det är sant.
Jag lovar och svär.
Ja, sitter du just nu i ett glittrigt palettfodral, eller?
Nej, men alltså, okay. Jag sitter här i randigt underställ, men jag är så fruktansvärt taggad på galasäsongen och 2020. Det finns liksom inga gränser. Jag vill bara ut med barren, in med tulpanerna. Korka upp champagnen, parkera mig på en gala, vilken gala som helst.
Ja, det spelar ingen roll vart, känner jag.
Nej. Nej. Hur känner du?
Nej, jag är likadan. Jag sitter här just nu i ett ganska liksom ett härligt stickat kashmirset som har fått en egen liten rumpa för att man har haft den så mycket och så länge. Du vet den känslan. Det som händer med slickade byxor.
Ja.
Det är liksom inte det mest galaktiga man kan tänka sig. Men det är väldigt skönt. Men jag också längtar verkligen efter att få sådär, komma hem, göra klart jul, börja om på nytt och så vidare. Men vi är inte riktigt där ännu ändå, eller hur?
Men jag är där.
Du är där. Jag känner att jag hänger fortfarande liksom lite kvar vid detta magiska modeår som den har varit.
Ja, nej, men det är väldigt sant. Och det är det vi ska göra. Och vi kommer ju faktiskt att sammanfatta det. Och det, jag tänker så också bli som ett litet quiz. Vad minns du egentligen av 2019? Minns du någonting?
Bra, Ebba. Jag måste också säga så här, bara för att ladda upp lite inför detta då, modequiz. Att det har ju varit ett storslaget modeår. Alltså jag kan inte nästan minnas när det har blivit så stora starka trender, när vi har, ja men det har varit stora lyckliga och även sorgliga modehändelser.
Ja, ska vi inte börja i moll?
Ja, vi börjar i moll tycker jag. Vi kör det. Kan vi få någon...
Inte börja falskt.
Jo, det är lite moll, det är falskt och fult.
Ja. Vi börjar med en tash.
Ja, men det här är faktiskt, det här är faktiskt väldigt, väldigt tragiskt. Ja, och jag minns det här så väl då, 19 februari, då mina telefoner brann upp nästan, eller min telefon, av diverse olika vänner och medier som ringde, för att det var ju då dagen då Karl Lagerfeld gick bort och gick ur tiden. Och för mig som alltid haft honom som min stora idol, ikon, som har varit en sån stor, viktig person i modebranschen, så kändes det här enormt sorgligt.
Det var som att han blev för mig, 85.
Han blev 85 år gammal. Och jag tänker ändå så här, han började 1955, då började han jobba som assistent till Pierre Balmain, och därefter så hade han ju en rad olika uppdrag tills han då landade hos Chanel 1983. Så 36 år så var han då liksom, liksom ledde han detta ikoniska modehus som ju, så svårt att bara se modebranschen utan honom, modevärlden utan honom, tycker jag.
Men om man tittar lite tillbaka då, hur har det stått sig? Hur kommer Chanel klara sig utan honom? Men,
vet du, att det här är det fantastiska, för man valde ju inte någon superhypad, du vet, modediva som skulle komma in och göra sin grej av Chanel, utan han hade redan innan, han var ju väldigt sjuk liksom mot slutet och visste väl att hans dagar var räknade och att man var tvungen att hitta en ersättare helt enkelt. Så att han plockade in Virginie Viard som då var en del av designteamet, som nu är då kreativ chef och head of design för, eller kreativ chef helt enkelt för Chanel. Och det har ju gått väldigt bra. Hon har fått otroligt fina recensioner. Man tycker liksom att hon förvaltar det här arvet men ändå sätter någon slags ny modern prägel på det och så vidare. Så att det är klart att det kommer ju bli någonting nytt, för nu är det en ny person som är mycket yngre än Karl Lagerfeld, som har sin historia, som har sin erfarenhet och så vidare. Men jag tror att det här kommer bli väldigt bra.
En förvaltare men också en förnyare någonstans. Varsam förnyare.
Precis så.
Och det var inte bara Karl Lagerfeld förstås här i Sverige och förstås i världen, får man väl säga. Så är det ju ändå så att Sara Danius är en som verkligen saknas efter det här året, eller hur?
Verkligen. Det var en sån... Det var så chockartat när man... jag visste faktiskt inte ens att hon var sjuk. Så att det var också en sån grej att man inte förväntar sig att någon ska helt plötsligt bara försvinna. Och hon var ju också en sån viktig person för svensk kultur. Men också för svensk mode, tycker jag.
Verkligen. Hennes trilogi som hon skapade, eller som Per Ingsheden ju skapade, men i tätt samarbete med henne, som de ju också var förstås goda vänner och blev inom åren, med de här nobelklänningarna, liksom trion av magnifika skapelser. Det var ändå
jag tror vi kommer inte se det igen. Liksom. Det var något alldeles unikt. Så underbart någonstans ändå att få vara med om det och få följa dem. Men också så saknar de var i år. Jag tänker också på Emanuel Ungaro. Eller hur skulle du uttala det?
Alltså det här är ju lite svårt. Jag vet inte om man säger Ungaro. Man säger nog Ungaro faktiskt. Du har nog rätt
i det. Jag skulle nog säga Ungaro.
Ja. Och han gick ju bort här.
Det kan vara ett göteborgskt uttal.
Ja, absolut. Men alltså han gick ju bort nu i december, va? Precis några dagar innan julafton.
Mm. Men vi fortsätter i dur, och en av trenderna som verkligen har präglat modeåret, det är ju ändå den minimalistiska trenden.
Ja, jag tror ändå någonstans, jag är lite säker på det. I den minimalistiska trenden så tycker jag ändå att det är ju det här liksom, det mest liksom stilrena, simpla när det kommer till modet. Att less is more verkligen är ju i alla fall det som för mig är mycket minimalism. Det är ju ganska stor kontrast från Sara Danius magiska Nobelklänningar. Men någonstans så känns det också så rätt i tiden. Det ligger verkligen, man längtade lite efter det, efter att ha haft så mycket färger, så mycket mönster, så mycket mixat och så mycket maxat. Helt plötsligt så kliver denna trend in, och hela mitt Instagramflöde, inklusive mitt eget, blev ju helt förändrat.
Vad hände?
Vad hände? Vad hände med rosa? Vad hände med blått? Vad hände med knallrött? Och så vidare. Men jag tror att det är ju som sagt, det är så här är ju det modet. Det svänger ju ganska kraftigt. Att först är man ju inne på någonting, och sen så blir man helt enkelt mätt på det. Och då måste man ta en ny väg. I mitt fall har det ju handlat mer om att så här, inte bara svänga om till det minimalistiska. För det har ju alltid funnits där som en grund för min del. Och säkerligen för väldigt, väldigt många andra också. Att det är det man älskar någonstans. Man tänker på Jill Sander, Margiela, det här väldigt, väldigt stilrena. Och det skandinaviska, jag menar Filippa K. Och så vidare, som ju alltid har skapat det här, liksom, de här grymma basplaggen, det här sobra färgskalan och så vidare. Men jag kände mig att det var så skönt att bara få landa i det och få pausa lite i det.
Mm.
Så att jag kommer nog hänga kvar med detta ett tag till, och det kommer inte här att lämna modevärlden, utan det är inte så att det helt plötsligt nu 2020 kommer bli bara mönster och färger, utan det här är något som alltid är lika aktuellt såklart. Det finns ju personer som alltid bara har klätt sig svart till exempel. Jag menar, det finns ju många bra exempel på det som helst. Och när vi ändå pratar om den minimalistiska trenden, måste vi också prata om färgen som ändå kom på alla släppar. Och som också var lite en så här vattendelare för dig och mig, hur vi uttalade detta ord. Ska du börja?
Jag tycker vi pratar om färgen beige.
Ja, alltså jag är, det sjuka är att jag börjar ibland säga beige, för att jag är så oerhört påverkad av dig, kära kollega.
Men yes!
Alltså, men jag, vem beige? Där fick du den. Ja, en liten försenad julklapp. Nej, men beige känner jag fortfarande. Det är ändå liksom, det ligger lite närmare mig faktiskt.
Ja.
Ja. Vad tycker du om denna färg?
Nej, men jag tycker det är underbart. Jag har ju liksom min, vad ska man säga, hellre lite mer varma beige toner och varma minimalistiska, de här tonerna som exempelvis kolafärg, du vet den här Lindberg-klänningen som jag har haft genom graviditeter och allt vad det är. Det är lite mer min beige. Alltså det är inte riktigt beige, men du förstår vad jag menar. Mer kamel, lite varmare, men man hittar ju sina toner. Ja. Men jag måste också bara säga, jag tycker någonstans det är lite sorgligt, för samtidigt som minimalistiska trenden är större än någonsin, så var det ju också året när Calvin Klein chockade genom att inte visa på New York Fashion Week i februari, som någon som alltid har gjort. Och jag minns så väl, jag har varit på, förmodligen smitit in på Calvin Klein-visningar vid Bryant Park i New York, när jag var där och rapporterade för Expressen på modeveckorna för många, många år sedan. Och det var verkligen en höjdpunkt. Det var liksom så otroligt häftigt och kul. De var ju ett sånt legendariskt märke. Mm. Och sen i mars så meddelade de att de helt enkelt stänger ner hela den här lyxsektionen, alltså den här mera runway-kollektionen som de har jobbat med de senaste säsongerna. Och då tänker man att det är ju nästan lite sorgligt, men det är också så tidstypiskt, för att det var ju de tidigt 90-tal, Kate Moss obsession, svartvita reklamkampanjerna 93, slipklänningarna med dåtidens stora supermodeller. Det är där, det som är väldigt, det arvet, den inspirationen som är så tydlig 2019, och då lyckas de inte rida på den här vågen och på något sätt göra en relaunch av det här, eller en, du vet, 10-year anniversary collection, eller att de släpper så här the slip dress igen, eller att de teamar upp med Kate Moss. Men det är inte så lätt, utan det finns för många, ja, konkurrensen är för hård liksom. Det är andra varumärken som gör det här nyare och bättre. Man tänker på Kate, alltså K-H-A-I-T-E.
Ja, exakt.
Med Katie Holmes.
The Row.
Precis.
Ja.
Så de stora jättarna har inte haft det lätt. Då tänker man också på Barney som gick i konkurs exempelvis, eller hur?
Men där tror jag återigen, det här är så intressant med modet, att när man tittar på varumärken som verkligen någonstans håller sig fast vid sitt DNA, sitt ursprung. Det är väldigt få som faktiskt har gjort det. Det är typ Hermès och Chanel som verkligen har varit oerhört starka där. De andra modehusen har ju fått olika chefsdesigners som har satt sin prägel. Och i Dior, eller i Calvin Kleins fall, så var det ju bland annat då Raf Simons som klipp på där och sen hoppade av. Och jag gillade ju jättemycket det han gjorde för Calvin Klein. Men som sagt, det var ju inte ursprungliga liksom, 90-tals minimalistiska, utan det var ju någonting annat. Och sen så hoppade han av. Och så tror jag att de stod där utan någon direkt plan och strategi framåt. Men det är ju verkligen så, som du säger, det är verkligen så otroligt dålig timing. Det är de som skulle ha ägt den comebacken egentligen. Om man ska vara helt ärlig.
Men verkligen.
Jag tror också att det här är året då många nya mindre varumärken har fått ta plats och komma fram. Mycket tack vare att man idag behöver ju hjälp liksom att få en push marknads- och PR-mässigt. Och det får man ju genom sociala medier. Vi har ju hyllat Sotem väldigt mycket tidigare, men Elin Klings och Carl Lidman, hennes mans märke, det är ju liksom större än någonsin just detta år, för att de också har träffat så rätt i trend. Och det är ju så kul tycker jag när ett svenskt varumärke som verkligen lyckas med det. Så att det är också året då, precis som du säger, Kate, Totem, de här typen av varumärkena som är lite mer nischade och lite mindre, verkligen liksom hamnar i strålkastarljuset.
Men man längtar ju också efter en historia, så det hade ju varit så himla rätt om Calvin Klein hade lyckats träffa rätt. Jag tänker, Kate Moss var väl typ 16-17 när hon började jobba med dem och tog de här ikoniska bilderna. Nu är hon över 40. Ja. Ingenting hade heller varit mer rätt i tiden än en 40-plus supermodell. För det här är också, 2019 är också året då man äntligen har fått se lite mer variation på catwalken. Åtminstone vad gäller ålder, lite gråa hår, förvisso på trådsmala supermodeller som har fyllt 40. Men ändå, det hade varit väldigt rätt.
Håller helt med dig. Men du, lite grann i det här då, det minimalistiska, att vi tänker om våra garderober och så vidare, kan ju hänga ihop lite grann också med Greta-effekten, tänker jag.
Förstås.
Hon har inte pratat jättemycket om mode, det har inte varit hennes största liksom, ämne när hon har pratat om klimatet och så vidare. Men det hänger ju ändå ihop allting såklart. Och det är också året när hållbarhet är liksom en självklarhet för modebranschen. Och man bara jobbar mot det framåt. Men här tänker jag någonstans att vi har nog fått en tankeställare. Man tänker till liksom generellt kring hur vi lever, hur vår livsstil ser ut, hur vi konsumerar. Och självklart så gäller ju det i allra högsta grad vår garderob. Och det minimalistiska är ju det underbara, för där behöver man inte så mycket. Det är de här basplaggen som funkar med allt. Folk liksom, vintage känns som så här, det är inte ens något som man, eller second hand, det är ju som en självklarhet att man lika gärna kan handla second hand vintage som man går och shoppa nytt, man byter med varandra och så vidare. Så att det har ju verkligen hänt någonting där i hur vi som konsumenter liksom förhåller oss till våra garderober.
Ja, men verkligen. Jag tänker i och för sig lite, nu kanske jag är lite nej, vet du vad, det är faktiskt så. Jag tänkte på det här om dagen när jag tittade på Greta Thunberg på Instagram, därför att jag är ju här i Sälen med Amis barn, barnens små kusiner, och de är ju så stolta och tycker det är så otroligt coolt att denna svenska tonåring är liksom en superstjärna i USA och känner sig lite extra stolta för att vara svenska. Och har också varit ute och skoldemonstrerat och sådär, så det är ju liksom, det ger, visst man vet att hon är en världskändis, men för mig gav det liksom i det lilla värmde det lite extra hjärtat, måste jag säga. Och så tittade vi på Greta på Instagram och då tänker man såhär, det är också viktigt med kläderna, hon måste ha den där, du vet, hennes slitna hoodie och det får inte vara någonting annat där. För att det är liksom så pass viktig signal med kläderna, eller hur?
Ja, absolut, och det hänger ju verkligen upp. Och hon bär ju verkligen det känns verkligen som att hon handlar inte någonting annat än second hand, såklart.
Nej, och liksom, och det är också att bära, att hon är bärare av ett så viktigt budskap att kläderna inte får komma i vägen.
Nej, precis. Nej, men det är ascoolt. Jag tänker också så här, en förlängning av det är att vi kommer inte vilja äga allting, tror jag, i framtiden. Vi diskuterat det ganska mycket, du och jag, just det här liksom konceptet hyra kläder. Och det är ju på allas läppar och kommer bara växa ännu större, såklart. Och än så länge kanske man inte riktigt är där och tänker att man ska kunna hyra en hel garderob. Hur tänker du kring det?
Nej, men jag tyckte du sa det så bra, just det här med att hyra vintage-grejer, eller hur? Mm. Att det kunde du vara sugen på. Då kände jag så här, ja men just det, så sant.
Mm. Ja, men hitta så här riktigt bra vintage, tänk att få dyka in. Ja, men lite som att gå och dyka in i en bra vintage-butik där det hänger den här slipklänningen Calvin Klein från 80-talet till den coola tweedjackan från Chanel som man ju kanske inte skulle gå och köpa direkt och så vidare. Så man hittar de här lite ikoniska plaggen som man kan bära vid speciella tillfällen. Festkläder däremot känner jag mig faktiskt helt okej med att hyra. Mm. Jag tycker att H&M:s koncept som de har i deras nya butik på Sergels torg är superbra, där de hyr ut gamla Conscious Exclusive-kollektioner som faktiskt är personalens gamla, som, alltså personalen har fått på H&M har fått liksom bidra och lämnat ifrån sig då tidigare kollektioner, för det är ju sånt som säljs slut så himla fort när de släpper sina kollektioner.
Ja, stackars personal.
Nej, men jag tror att det blev liksom ett gemensamt så här, nu gör vi det här ihop liksom. Jag tycker det är extremt coolt, och det gör också att det är från storlekarna, du vet, det är upp till storlek 48 liksom, om det är ner till 30, från 34 till 48, så det är också ett väldigt bra storleksspann, och det tycker jag är ett perfekt sätt att hyra sin klänning till en, du vet,
en stor fest. Vad kostar det där? Några hundra?
Ja, det kostar 355 kronor tror jag. Då får du hyra plagget i en vecka och då ingår kemtvätt. Och det är väl lite limiterat hur pass många plagg man får hyra tre åt gången. Men det är ändå ett suveränt bra initiativ. Jag tror att det här är bara början på någonting som vi kommer få se mycket, mycket mer av. Sen så tar det tid innan vi också blir så vana vid att så här, ja, men det är klart att jag ska gå hyra min klänning. Men på sikt tror jag det är någonting som man inte ens kommer tycka är märkligt eller som folk kommer höja på ögonbrynen för att
Nej,
man gör.
Och där är ju förvisso då också så här, ja, det är ju, de vill väl belysa en trend, och, alltså inte en trend ska jag inte säga, för det är ett måste, men de vill väl belysa en beteendeförändring någonstans.
Precis.
Det är ju bara en super, super liten del såklart av deras affärsmodell, men ändå ett gott initiativ. Mm. Men sen är det ju verkligen, precis som du säger, det här är ju liksom på allas läppar 2019. Det alla pratar om är ju verkligen så här, the Airbnb of fashion.
Ja.
Alla säger liksom, ägandet, vi måste omvärdera det. Tänk på hur vi såg på att så här, hjälp, ska någon främmande människa hyra liksom vår sommarstuga i 3 veckor i augusti? Det finns inte på kartan, nu är det helt naturligt. Nu är det så liksom, den typen av ekonomi vi lever i. Äga en bil, det är klart att jag måste äga en bil. Så här, nej. Man måste absolut inte äga en bil. Det finns så många bra alternativ. Och kommer det då även liksom nå garderoben? Men det är spännande. När du säger så här vinterkläder, ja, men då känner jag så här, ja, det är ju någonstans där. Därför att jag kanske känner så här, nej, vardagsgarderoben. Ja, men jag vill hellre ha färre men bättre saker. Jag vill ha mina pieces. Min dröm är ju verkligen att ha en sån capsule wardrobe där jag bara har liksom bra kombinationer. Mm. Nu är det inte verklighet riktigt för mig, för att jag lever liksom inte riktigt det livet och har väl inte förmågan.
Nej.
Men som du säger, och väskor tänker jag.
Ja, också superbra. Så himla bra.
Eller hur? Alltså en partyväska. Ska man liksom på ett bröllop eller något sånt där. En liksom härlig väska som piffar upp min klänning som jag haft 20 gånger. Som gör det lite roligare.
Mm.
Och i USA så är det här Rent the Runway en superframgång. Eller hur?
Det är en mega hit. Jag menar, det är verkligen ett tecken i tiden på att det här verkligen funkar. Liksom. Men sen tänker jag också på det här med att man pratar om så här, vad är hållbart mode på väg? Och då läste jag en som alltid väldigt intressant artikel av Vanessa Friedman i New York Times, där hon skrev att ordet på alla släppar 2020 kommer vara trashen, vilket absolut inte är ett nytt påfund, utan det här jag tror att det här myntades i Nya Zeeland 2005 eller 2004. Och har att göra med att man återvinner. Det är liksom konst som gjord av återvunna material. Men även mode då, som har blivit så otroligt liksom hypat att jobba med återvunna material. Jag tänker på Svenska Brave Review med Josefin Bergqvist och Olivia Schux, som ju verkligen gör mega succé internationellt med sin kollektion och sina liksom pieces som är ju så här one-off. Liksom. Jag tänker på deras coola rockar som är gjorda av engelska rutiga plädar som man har sett överallt på internationella modeveckor. Så det är klart att det här är ytterligare ett sånt här grymt initiativ som jag verkligen tror kommer ta fart ännu mer nästa år.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alltså, vi har pratat många gånger, Emilia, om de underbara blomsterapplikationerna.
Mm.
Som man älskar detta.
Det är fantastiskt.
Och som man älskade när man såg detta, när jag såg detta första gången i Stockholm Studios nysläppta kollektion Floral Burst, som alltså finns hos vår partner MQ. Och jag måste säga att de har också tolkat den här trenden på ett sånt underbart sätt, för den här kollektionen, Floral Burst, innehåller ju delvis stilrena linneplagg. Ett material man älskar så mycket och som bara är fest och vår för mig också. Som enkelt går att mixa och matcha med varandra. Men sen också, just när man adderar de här blomsterapplikationerna, det är liksom en match made in heaven helt enkelt.
Men det är så fint. Alltså jag känner bara, kan vi prata lite om den sextilrosa bustén med just då blomsterapplikationen
på?
Så fint tänker jag också till den här matchande kjolen som ett set. Eller varför liksom inte bara ha på sig bustén till ett par coola jeans? Mm. En härlig klack.
Eller den beige bustén. Men så här är det, Emilia. Vi kan hålla på. Mm. Det bästa det är ju att när man har lyssnat klart på podden så går man in till sin närmaste MQ-butik eller på mq.se för att spana in detta ljuvliga som vi pratar om, Floral Burst, eller bara för att hitta liksom sin favorit som lyfter looken. Mm. Tack, MQ. Just so you know.
Nej, men detta är ju en väldigt passande ingång på nästa 2019-trend vi minns, nämligen superstjärnan Katie Holmes oväntade stilcomeback.
Ja! Alltså, heja Katie, jag är så lycklig för detta.
Ja.
Jag tycker liksom att hon har verkligen varit en person som man aldrig har förknippat med stil. Jag menar inte att hon har klätt sig på något sätt dåligt eller liksom osäkert så. Men
nej, men alltså det närmaste man har förknippat henne med stil, det är ju Tom Cruise högklackade skor som man bara för bröllopet.
Ja, exakt.
Eller hur? Och när hon stod där på den jädra röda mattan och liksom krokade på ryggen bredvid den där. Och vad är hon typ? Hon kanske är 1,78 eller något sånt där.
Exakt. Ja, exakt. Ja, det är så tråkigt.
Herregud, vilken tröttsam gubbe.
Ja, men jag håller verkligen med. Så att hon har aldrig fått ta plats. Och sen så var det någonting som hände när hon helt plötsligt bara fångade en taxi i New York klädd i då vad som blev myntade uttrycket bradigan. Det vill säga en bra under en cardigan. Från då Kates, det här superhypade minimalistiska amerikanska varumärket.
Som vi också lärde oss uttala.
Ja, precis. Det gjorde det faktiskt. Ja. Det är ju också en härlig grej med det. Men, och där, den sålde ju slut. Den kostade typ $2,000 tror jag. Den här, jag vet inte om det var, jag tror att typ till och med att den här BH:n kostade så mycket i då stickad kashmir, och den sålde ju slut på 24 timmar. Så Katie Holmes-effekten har bara börjat. Alltså nu är ju folk ett bananas när hon hade den här Chanel du vet 19 nya väskan som kanske också har dykt upp någonstans i mitt Instagram-flöde någonstans. Mm. Min lilla julklapp till mig själv.
Jaha!
Den, precis. Oh. Som också lanserades här under hösten. Då blev ju alla helt tokiga, skulle ha den. Så att det har
vad
ju hänt någonting
den?
Där. Den heter Chanel 19.
Okej.
Okay. Ja.
Mm. Coolt.
Ja. Nej, men hur som helst, hon är ju liksom verkligen en ny stilikon på ja. Stilhimlen.
Och också lite till skillnad från Calvin Klein, en som lyckades göra en comeback helt enkelt.
Ja, eller hur? Härligt tycker jag.
Jag menar, hon var ju typ 1920 eller något, Dawson's Creek, alla killars drömtjej. Och sen så liksom hela den här berg- och dalbanan med Tom Cruise. Och sen när Suri blev superstjärna och växte upp i rampljuset, stackars lilla flicka.
Ja, oh, herregud.
Ja, ska man säga när man själv instagrammar sina barn för glatta livet i randiga kläder. Ja. Hur som helst. Suri Cruise
visade faktiskt... De ser glada ut, tycker jag.
Ja, men de ser glada ut. Det gjorde faktiskt inte Suri alltid.
Nej, det gjorde de faktiskt inte.
Suri var lite suri.
Ja, hon var lite sur.
Mm. Ja, hur som helst. Jag tycker ändå att Katie Holmes också är ganska väl kopplad till en annan trend, nämligen stövlarnas comeback.
Ja, men precis. Jag håller med. Alltså, det här var ju någonting som man tänkte lite grann när man såg den på catwalken. Jag tänker framförallt, Celine var ju väldigt sådär, det var en tydlig trend på deras catwalk. De hade lite mer retro-looken med den här plisserade kjolen och så vidare. Och de här lite rundade, ja, men, man ska väl ändå säga sent 70-tal liksom, i looken där. Tänkte man, okej, okay, hur kommer det här flyga? Ett par höga stövlar som går upp till knät med en hög klack dessutom. Mm. Men det blev ju också en dundersuccé. Och under hösten har man ju sett de flesta i höga stövlar. Både du och jag har hittat våra favoritstövlar. Det är underbart. Och ja, det blir någonting mer klätt. Och det passar ju otroligt bra, tycker jag, när man också bor i ett kallare klimat. När man känner att helt plötsligt, man behöver inte gå runt i ett par strumpbyxor och ett par lågskor. Utan, nej, men det blir någonting annat. Det sätter liksom en viss, liksom, det blir så här, tycker jag, cherry on the top, tycker jag, på en look.
Ja, nej, så härligt. Underbart trend. Den hoppas vi stannar länge.
Det tror jag att den kommer göra. Den, alltså, den hänger kvar även till våren. Då kommer stövlarna i vitt och den, liksom, den är verkligen liksom inte borta på något sätt. Jag hittade den i flera härliga på Reese's i Paris, i Mocka och i olika liksom, ljusa, härliga lädertoner. Så att, det här kommer bli toppen, tror jag. Snyggt till, tänker jag, till så här, över par jeans, tajta blåa jeans till våren. Jag är sugen på att hålla den kvar i alla fall.
Så det ljus mocka, jag orkar inte.
Så fint. Så det är för praktiskt.
Det är för mig som sidenblusa på barn, Emilia.
Ja, ja. Men jag vet, det går ju inte. Det går ju inte.
Skönt att också säga det. Det går banne mig inte.
Jag såg faktiskt på drömfina ljusbeige mockaskor. Mocka faktiskt boots, alltså lite mer liksom vinterboots. Och tänkte bara, hur kan man ha... Nej, till mig själv. Men hur kan ens någon designer ha skapat det på sådana här för vinter? Det är liksom så... Ja. Otänkbart.
Det är såklart en man. Kanske att Tom Cruise har något med det att göra också.
Kanske han kanske har en doldis bakom ett skomärke. Skulle inte få mig.
Bara och då vill jag veta det nu.
Apropå opraktiska skor så bollar jag direkt vidare till riktigt fula skor faktiskt. För att de här beige skorna som jag pratade om var väldigt snygga. Men det var ju också en hel del fultrender under 2019.
Ja, herregud. De ortopediska sandalerna.
Jag kan fortfarande inte släppa att den fick ett sånt genombrott.
Men erkänn att du kanske tänkte lite att nu kommer Ebba ha de här.
Det tänkte jag i och för sig att du kanske skulle kunna ha.
Alltså, är du inte lite stolt och glad nu då?
Men du har inte riktigt haft dem.
Det.
Nej, men precis. Du höll ju fast vid den där Birkenstock. Det tycker jag också är väldigt bra. Det är liksom ett riktigt bra, tycker jag, tecken på att man är trygg i sin stil. Att man inte viker undan för någonting. Och vi har
faktiskt
inte heller på...
Här i Sälen. Så härligt. Det är samma storlek.
Åh, gud vad lyxigt.
Hon hade liksom ett extra par här. Ja, väldigt härligt.
Perfekt ju. Och så har du skidstrump i dem också.
Ja.
Över långkallingarna.
Emilia, det är skitsnyggt.
Det är bra look, Emma. I like it. Men sen måste jag också säga att vi hoppade inte heller på varken cykelbyxan eller jeanstrosan.
Nej. Jag kunde ändå tänkt så här, jeanstrosan. Emilia, kanske att de kommer dra på en cykelbyxa. För du har ändå
det.
Dina ben, du skulle kunna greja det. Det skulle vara coolt på dig.
Nej, det är inte min grej alltså.
Nej, det men är det är hedra dig. Det sa du, det och så blev det.
Nej, men så blev det inte. Och det är jeanstrosan, där kände vi ju unisont att nej, det kommer aldrig hända.
Nej, likadant med den stickade trosan.
Ja, den är också lite udda, kanske. Då skulle jag hellre köra en stickad BH faktiskt.
Ja.
Alla gånger.
Nej, det är kanske saker vi lämnar bakom oss 2019, kan vi säga. Men jag tänker att du kommer inte lämna Bottega Veneta bakom dig.
Nej, det kommer jag inte göra. Och många med mig. Alltså, herregud, vilken succé. Det här är också kul, tycker jag, när ett lite sömnigt, italienskt, ändå ganska ikoniskt modehus bara väcks till liv av denna Daniel Lee, som är ett geni. Gud, vad jag är bra på rimma. Väcks till liv av Daniel Lee, som är ett geni. Jag är fortfarande inne på mina julrim här.
Ja.
Ja. Nej, men alltså, det är ju helt enastående. När man såg, han gjorde ju, tror jag då, debuten var för 2019, våren, sommaren på catwalken. Och då visste ju alla så här, okej, det här kommer bli en sån succé. Och det var ju också lite så här startskottet för hela det här minimalistiska och den här... Det är ju liksom minimalistiska slash Bottega Veneta-trenden skulle man väl kunna säga.
Mm.
Så att han har gjort det. Och han var ju faktiskt då, om man bara ska dra en liten historia om Daniel Lee som inte känner till honom. Han gick ju förstås på Centro St. Martins och har jobbat på Maison Margiela, på Balenciaga, Donna Karan tror jag. Och sen så gick han ju in i Celine och blev... Och under då Phoebe Philo. Så att han har ju haft en väldigt, väldigt bra skola till att liksom landa i det han gör nu. Och alltså, allt är bra, måste jag säga. Smyckorna, väskorna, kanske inte alla skor är min smak, men liksom, det är ju otroligt snyggt. Och också faktiskt ganska bärbart.
Ja, och någonstans, det är ju häftigt att se att han också bara så här, jag satsar på, eller vi satsar på accessoarerna, det är det som kommer blåsa liv i ett varumärke 2019.
Ja.
Lite grann så här, jag, kläder och allting, de har ju hållit på med mycket, men liksom nu kör vi på skor, väskor, smycken, skorna. Det måste ju vara en strategi att de var så jädra fula, eller?
Men de har ju gått hur bra som helst. Alltså, de är ju slutsålda absolut överallt, vilket det är...
Men lite kejsarens nya kläder kan jag tycka att det är när jag ser liksom stora influencers i de här kviltade, nästan så här Daisy Duck, Mimi Pig-liknande stora konstiga skorna. Det är inte hållbarhet för mig.
Nej, men jag håller helt med det där. Det som jag där, faktiskt däremot måste säga att jag tycker är hållbarhet är de här stora liksom härliga klatscharna i det här vävda lädret. Och det är också så kul tycker jag att man kan ändå göra någonting nytt av det här. Det här, alltid det här liksom, vävda lädret som de alltid har haft är ju signaturen för Bottega. Men här gjorde han också dem. Han tog upp dem i liksom, att det blir ett större, vad säger man, ett maxi. Print skulle jag säga, det är inte alls det. Men det blev ju liksom en maxivävning istället. Otroligt fint tycker jag. Och jag är superglad, jag investerade i en svart sån. Och den kommer jag aldrig göra mig av med, kan jag bara säga.
Nej.
Jag ska också berätta Eva, att jag hittade en liten Bottega Veneta-väska som har varit min här i Verbier.
Nej, vad kul! Ja, men som du, jag har då gett
till
ut?
Min mamma. Nej, men det är inte en svart, den här liksom klassiska, men du vet... som man hänger på axeln, som är som en liten påse. Den har jag då gett till min mamma. Det har jag ju helt glömt bort att jag har gjort. Hon har liksom fått den av mig. Och nu så jobbar jag väldigt hårt på, vilket jag såklart kom ihåg, för att hon har ju alltid den när vi är här också. Även när den då inte har varit trendy och så vidare. Men nu kommer jag då på att den här finns faktiskt i hennes garderob och jag måste jobba lite hårt på att få låna tillbaka den.
Absolut. Väldigt bra. Nej, men det är kul. Ett roligt varumärke som vi kommer se mer av 2020 helt enkelt.
Ja.
Gud, nu kommer jag också bara tänka på den här 10-year challenge, apropå saker man tar med sig. Det var ju verkligen en trend också. Gjorde du någonsin det?
Alltså, du är en 10 pieces challenge, nej?
Nej, sån här hashtag 10-year challenge, att man tittar tillbaka på sig själv för 10 år sedan.
Nej, det gjorde jag inte. Gjorde du det?
Jag kanske utmanar dig. Du får lägga upp det i Säkerstilgruppen.
Åh, herregud.
För att bjuda på en 10-year challenge.
Men hur ska man hitta det? Ja, men det kanske man ändå kan hitta, tänker jag.
Det kan vara såhär, 10 år sedan. Gör inte om det är 11.
Bra, okej. Men om jag är det, väldigt, måste du också göra det.
Och härlig och lite kul bild på dig själv som är 12 år gammal. Ja. Så liksom kvala den in i 10-year challenge. Så har jag tolkat det när jag sett andra i alla fall.
Ja, okej. Men alltså, det ska vara en bild som man har från 10 år sedan och lite hur stilen har förändrats då.
Ja, men lite så.
Jag tänker faktiskt även då, apropå 10, det magiska talet 10, så har det också varit en sån liten garderobs-challenge att ha 10 pieces och liksom jobba med det. Så. Det har jag inte riktigt gjort, men det är en annan historia. Det kanske händer 2020.
Ja, kanske. Gud, vi måste prata mer om det. Det är spännande. Ja. Vi måste också prata om... Eller vad tänkte du?
Jo, men jag tänkte bara säga, apropå mode som kommer och går, vi måste ju ändå, liksom, tycker jag, avsluta denna magnifika 2019-spaning med en riktig modeikonisk klänning, eller hur?
Ja.
Take it away, Ebba.
Ja, men alltså, blunda, okej?
Okay? Ja.
Grammygalan 2000, röda mattan, Jennifer Lopez gör entré i denna gröna ormmönstrad klänning designad av givetvis ingen mindre än av goda vännen Donatella Versace. Mm. Och alltså, man ska ändå då faktiskt, innan man öppnar ögonen så ska man tänka, detta är liksom 7 år innan någon ens har hört talas om någon som heter Kardashian efternamn. Det är liksom före, det är före Instagram, det är före Beyoncé hade nakenklänningar, det är före Lady Gaga hade köttklänningar på sig. Det här är liksom, det är före Met-galan blev en galen kostym utklädningsmaskeradbal. Det här var liksom en klänning, det här var en tid när du vet så här, Gwyneth Paltrow, Katie Holmes, Michelle Williams, Cameron Diaz gick på röda mattan i lite så här, ja, lite ups, lite urringat. Och då tappade folk hakan. Och där kommer Jennifer Lopez och visar naven i en klänning som bara hålls upp av fashion tape.
Ja, det är helt otroligt. Och en liten spänne liksom i mitten. Det var ju faktiskt det här liksom, du vet, vad ska man säga, palmer och det var som en liten Amazonas, en regnskog.
Precis,
i chiffong. Men jag tycker också att det är roligt att det här är faktiskt en av de få klänningarna i nutid, man ändå kan kalla det, som har faktiskt en egen Wikipedia-sida. Det är också lite roligt. Det ändå sätter liksom klänningen på kartan någonstans, så att man fattar storheten i klänningen.
Och då, när Versace har visning i Milano, så är det då sista utgången. Och jag tror, vet inte om folk ställer sig upp och jublar, men de gjorde jag gjort det, för att då borde jag gjort det. Gjorde de det?
Det blev ju liksom världens snackis.
Ja. Och så kommer hon liksom i en ny version av hennes legendariska Grammy-klänning för då Spring 2020, alltså 20 år sedan vi såg klänningen, och nu kommer den igen. Det var ju ändå underbart.
Ja, helt otroligt. Alltså då kostade klänningen då, alltså 2000 kostade den $15,000. Så det blir intressant att se vad den här kommer landa på faktiskt.
Åh, gud. Mm. Och jag tänker också att nu är jag ännu mer pepp på Versace-utställningen i Borås.
Ja, det ska ju bli så roligt. Jag är så peppad på det. Det ska bli jättebra.
Eller vår Borås-mini-roadtrip. Ja. Jag läste också någonstans att det var så många som plötsligt då, den här välte internet som man säger idag, men den gjorde ju verkligen det. Det var så många som sökte på Jennifer Lopez in that dress. Ja. Att Google sägs ha fått idén till Google Images. Liksom tack vare Jennifer Lopez. Oj. Hon har senare fått frågan då, så här, har du liksom hört om detta? Och hon skrattar lite och säger så här, jo, nej, men ryktet har väl nått mig, så här, men jag har inte fått betalt än. Och så.
Nej.
De kan gärna köra fram the truck full of money när de känner för det, typ.
Det är väldigt roligt faktiskt. Jag måste också säga så här, när hon bar den då på Grammy-galan där, så var hon 31. Nu är hon ju 50 år. Och jag måste säga, man måste nästan liksom gå in och kolla på, det finns ju klipp, liksom videoklipps från när hon går på catwalken. Och hon är ju snyggare än någonsin.
Ja.
Och jag förstår inte hur det är möjligt.
Nej.
Det är ett stort mirakel. Hon är ju mer vältränad idag. Hon är snyggare idag. Hon är ännu mer J-Lo glow idag än vad hon hade. Och då var hon ju ändå assnygg på Grammy-galan 2000.
Då tänker man så här, mirakel, det finns hopp. Sker.
Det finns hopp. Jag tänker att så. 2020 är året då vi blir snyggare än någonsin. Ja,
men gud vad härligt. Jag slutar med det här.
Thank you.
catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.